personligt plus i P4.
Jag är Margareta. Margareta Rosenqvist. En lycklig Margareta Rosenqvist.
Margareta Rosenqvist, som är 61 år gammal, var en ambitiös speciallärare när hon i slutet av 90-talet drabbades av en utmattningsdepression som fortfarande inte har tagit henne tillbaks till läraryrket. Men istället har hon blivit qigong-instruktör. Qigong, den gamla kinesiska meditations- och rörelsemetoden. Och hon jobbar hos en sjukgymnast, håller enskilda kurser och vägleder ibland förskolepersonal i qigong. Margareta spelade in sitt personligt plus nu i somras 2010.
Jag heter Else Margareta Rosenqvist och föddes i Hörby 1949. Jag var inte planerad och inte särskilt önskad. Det har mina föräldrar berättat. Och hur vet jag det? Jo, när jag var 14-15 år och mina föräldrar skulle hålla sexualundervisning med mig och min bror, så fick vi sitta mitt emot våra föräldrar i kökshörnan. Och de var mycket högtidliga. Och då säger min far så här: och du nu, min lilla kille, om du nu träffar en riktigt fin pojke och ni ska ha samlag, det var mycket högtidligt, och pojken inte har tagit något skydd med sig, och han föreslår att ni ska ha avbrutet samlag, då ska du inte lita på honom. För det vet jag, för det är på det här viset du kom till världen. Jag var naturligtvis ett älskat barn. Mina föräldrar hade en bilhandel i Hörby och de jobbade mycket. Men mor var väldigt trött. Väldigt trött, och hon orkade nog inte riktigt med att få barn när hon var närmare 40. Och jag var ett sjukt barn, mycket ofta på sjukhuset. Och jag skrek på nätterna och sov på dagarna, så min mor fick åka på vilohem. Det här att jag lämnades till sjukhus utan att några föräldrar fick vara med, de fick inte ens komma in, det tror jag, när jag tittar i backspegeln, såklart har präglat mig. En känsla av ensamhet eller övergivenhet. Och det har jag kämpat att få vara med, så att säga. Vi hade alltså en barnflicka, en underbara, fantastiska Elsa, som passade min bror och mig. Min bror var 2 år äldre. Det fanns ju inte dagis på den tiden, utan de föräldrar som arbetade båda fick lösa det på detta vis. Men vi bodde på firman där far sålde bilar och reparerade, och där mor arbetade på kontoret med bokföring. Ända tills jag var 7 år. Och de åren minns jag som att vi lekte mycket med bilar. Vi hade våra rum på ovanvåningen och vi kunde inte leka så mycket utomhus, eftersom ena sidan var verkstad och den andra sidan var riksväg. Men inomhus lekte vi, och vi hade möss och vi hade katter och bilar och garage. Mina föräldrar hade en sommarstuga i Åhus, och dit åkte mor med oss väldigt tidigt på våren och stannade ända till september. Och där fick vi vara ute och leka. Cowboy och indianer. Och dit fick vi ta våra kamrater så mycket vi ville, för att på något vis kompensera att när vi var i Hörby kunde vi inte det. Mor arbetade mycket. Alltid. Men hon var också duktig att sätta oss i arbete. Men hon var trött, stackaren. Och jag ville vara till lags. Om jag var duktig, då blev mor glad. Senare, när jag närmar mig 8, 9, 10 års åldern, då blev mor antagligen väldigt, väldigt ledsen och trött. Och lite bitter. Och jag blev ännu duktigare på att hjälpa till. Och jag kunde läsa av henne ännu bättre, så att hon inte skulle bli så där trött och så där ledsen. Idag som vuxen kan jag ju själv se vad hon gick igenom. Men då, som 9-10-åring, så tog jag skulden på mig. Det var mitt fel att mor blev trött. Och den där skulden, den förstärktes i söndagsskolan också. Och den har jag fått kämpa med de sista decennierna att släppa. Min skoltid var som de flesta andra, skulle jag gissa. Jag gick i lågstadiet eller småskolan. och folkskolan i Hör och tog realen också på Samrealskolan i Hör. Sedan fick jag ett stipendium så att jag fick åka till Amerika och gå på high school 12:e året. Och det var ju en otrolig upplevelse för mig. Och om jag då jämför mig idag när vi har datorer och vi har sms och vi kan skicka bilder. Så levde jag då i Amerika som 17-åring under ett år och min far ringde till mig en gång och det var på julafton. Resten så skrev vi brev till varandra. Dessa resor som jag har fått göra under mitt liv, de har ju varit en otrolig styrka och glädje och tillgång för mig och jag fortsätter att resa. Jag tror inte slumpen är en tillfällighet. För några år sedan reste jag till Indien. Allt i strävan att få starkare hälsa. Och jag var där i 14 dagar och fick ayurvedisk behandling, lärde mig yoga, men samtidigt tränade jag min qigong varje dag. På morgonen vid soluppgången stod jag på stranden och sent på kvällen innan jag gick och la mig så tränade jag ett pass. En kväll när jag öppnar ögonen efter mitt kvällspass så står en liten flicka framför mig, 6-7 år gammal, och härmar mig. Och bakom mig så finns hennes familj. Det är hennes föräldrar och ett vuxet par till och tre små barn. Och de börjar fråga mig. Det var en indisk familj som var på semester 2 nätter på denna plats. Och då lärde jag de här barnen barnqigong, ett djur, tigern. De tyckte det här var spännande och visste att jag tränade på morgonen också för det hade jag berättat för dem. Så nästa morgon så sitter de och väntar klockan 6 på morgonen. Och då får de ju lära sig ännu ett djur naturligtvis. Vi tar avsked, vi ger inte varandra några adresser utan vi bara tar avsked. Året efter så bestämmer jag mig för att åka tillbaka och få likadana behandlingar. Men inte vid samma tid, men dock till samma plats. Och när jag går där så får jag en stark känsla av att jag kommer att träffa den här familjen igen. Nästa morgon så står jag tidigt på morgonen och gör qigong. Och då hör jag en liten flickröst säga: "Excuse me, can you please teach me tiger qigong?" Och jag öppnar mina ögon och får se denna lilla flicka stå där. Visst är det fantastiskt att jag fick träffa henne en gång till.
Ni lyssnar till Personligt Plus i P4 med Margareta Rosenqvist.
Klockan är närmare 10:30 och jag sitter och njuter av koltrasten som sitter i talltoppen alldeles bredvid mig. Det är midsommar och jag är i mitt älskade Åhus. I slutet av 90-talet så kollapsade jag. Det hade redan börjat tidigt med infektioner, en rad av svåra halsinfektioner med lunginflammation etc. Men en dag så tappar jag väskan och jag minns där jag arbetade minns jag precis platsen där jag stod när jag tappade fotfästet och väskan. Och hur kunde detta hända mig? Och hur har jag tagit mig tillbaka? För idag är jag en hel människa igen och en starkare och jag tror lyckligare människa. När jag gick hem den här dagen från skolan där jag arbetade ett komvux så tyckte jag inte att jag var sjuk. Och när läkaren ville sjukskriva mig i 3 veckor så tänkte jag, nej men det var väl ändå att ta i. Jag hade ju ingen halsinfektion just då. Och tänk att det fick ta mer än 10 år. Just då var mina barn sjuka och min man som var lantbrukare var mitt uppe i skörden. Så jag gick på en autopilot. Och inte förrän några månader senare så ramlade jag ner i det mörka hålet. Jag kravlade runt i ångest och rädsla och ensamhet och visste inte hur jag skulle ta mig ur eller upp. Nätterna var fulla med mardrömmar, återkommande mardrömmar och svetten den rann av mig. På dagarna så sov jag stora perioder, långa perioder, jag sov lika mycket alltjämt. Och värken var förfärlig, jag hade svårt att röra mig. eftersom musklerna värkte lite överallt. Och mitt minne. Jag kunde väl stå ut med att jag hade värk. Men det här att inte minnas. Att inte veta att jag hade pratat med någon ena dagen och mötte den nästa dag. Och så pratade jag baklänges. När jag menar morgon sa jag kväll och när jag menar sa pojke så menar jag flicka. Jag spelade ett spel. En glättighet. Jag ville inte visa hur illa det var. För om jag blottade det, vem skulle sopa upp spillrorna, skärvorna? Så jag hängde upp mig på en glad min. Och ett favorituttryck som en god vän till mig lärde mig, det var att en ska vara glad att den är som en är när den inte är som en ska. Och så skrattade jag. Hur kunde jag hamna där då? Vad var det för krafter som har drabbat, som gjorde att det här hände mig och som har hänt så många andra? Åh, vad böcker jag har läst. Åh, vad kurser jag har gått. Hur skulle jag hitta förklaringsmodeller som jag kunde leva med och som kunde ge mig upprättelse på något vis? Jag hade en underbar läkare och jag hade en underbar handläggare på Försäkringskassan som kanske räddade livet på mig. Jag ville hitta förklaringar. Och nu så här 10-15 år efteråt så ser jag ju vidare på det. Jag kan ju se redan från början när jag var liten hur duktig jag var. Och en trött mor som inte riktigt orkade, ja då ville jag vara duktig för då blev jag sedd. Så tidigt tror jag att vi präglas av händelser som gör att vi skapar sanningar om oss själva. Att om jag är på det här viset, då duger jag. Och jag blev en duktig flicka. Duktig hemma och duktig i skolan. Min mor var en sliten och trött kvinna. Och nu, när jag själv varit i den här situationen så kan jag ju förstå henne. Men då, när jag var 10, 11, 12, 13 år, så försökte jag vara till lags. Och jag övade upp mig väldigt väl i att läsa av hur vill mor ha det här nu så att hon inte ska bli ledsen och kanske ta sitt liv. Och klart att jag har fortsatt med det resten av mitt liv, att läsa av och se till att andra mår väl. Men jag har också lagt mycket ansvar då på mig själv. Att det kunde ju vara mitt fel om mors leda. Att det var jag som var anledningen till att hon kanske skulle avsluta sitt liv. Och jag kunde inte tänka mig att leva med den skulden. Naturligtvis har det här beteendet hos mig bidragit till att jag slet ut mig och hamnade i den här utmattningsdepressionen. Och jag trivdes ju så jättebra att få vara lärare. Jag kände så att jag var som fisken i vattnet. Och där låg nog mycket av min identitet. Att jag lyckades som lärare och att det var det som var jag. Så när jag sen inte kunde vara i skolan och undervisa, var fanns då jag? Det blev ju en djup dykning ner i avsaknad av självkänsla och självförtroende. Där jag ifrågasatte hela min existens. Vad kan jag? Ingenting. Jag kan inte undervisa, jag kan inte vara en god mor. Jag glömde min son och hämtade honom. Jag orkade ju inte riktigt med. Och det jag hade gjort tidigare, det var ju fel. Och vad ska jag då göra? Det var som att jag måste vända på strömmen av mitt blod i kroppen och det gick ju inte. Ja, det var en hemsk tid. Det är morgon i Åhus. Solen har gjort morgon för ganska länge sedan. Hit går jag gärna och tränar att stilla mig. Att lyssna till det här vågskvalpet hjälper mig att vara här och nu. Det poppar upp oändligt mycket tankar ständigt i min hjärna och jag kan bortse från dem genom att öva mig att bara lyssna till vågskvalpet och känna vinden mot kinden och sanden under fötterna. När jag suttit så en stund så tränar jag min qigong. Qi betyder ju energi och gång en metod. Genom att vara skönt avslappnad och göra rörelser lugnt, stilla och avslappnat. Ägna min uppmärksamhet åt just den delen som jag rör just då. Så får jag en stark effekt på kroppen och själen. Så jag börjar med fötterna. Så fortsätter jag upp till benen, anklarna, knäna, höfterna och övre delen av kroppen. Det tar cirka en halvtimme. Och så avslutar jag passet med att massera min egen kropp på framsidan ner och baksidan upp, och så klappar jag. Det är som om det dras upp en rullgardin. Jag känner mig bättre och jag ser klarare och lyssnar bättre. När jag var som mest nere så fick jag träffa en beteendevetare. Och jag kunde väl beskriva hur det var, och jag kunde väl beskriva vad som hänt. Men jag kunde inte se framåt. Och när hon ställde frågan till mig, vad vill du Margareta? Hade jag ingen aning. Så då fick jag börja träna och öva på, vad vill jag just nu? Vad vill jag den närmaste halvtimmen? Får jag unna mig själv ett bad? För jag visste ju ett varmt bad skulle lindra min värk för en stund. Men på något vis var jag så fylld av mina egna krav, eller bilden av vad jag borde göra, att jag inte kunde unna mig detta. Så det tog ganska lång tid för mig att öva, vad vill jag just nu, och göra det. Hur skulle jag göra för att ta mig ur eländet och mörkret och ångesten och hitta glädjen igen? Ja, jag letade. Jag provade på otaliga saker. Och en del fastnade jag för. Bland annat så lärde jag mig NLP. Av en mycket duktig psykolog. Jag hade fantastiska vänner som orkade med mig i mitt ältande. Sa tiden hjälp mig. Och B12-sprutor. Och qigong och meditation.
Ni lyssnar till Personligt Plus i P4 med Margareta Rosenqvist.
Jag har huset fullt med ungdomar, så de kommer och går här, och därför har jag avbrutit det lite då och då. Jag ska försöka hålla tråden en stund. Under de här åren har jag hittat olika tankeverktyg. Olika metoder för mig att stoppa den negativa spiralen neråt och ältandet. En kan vara att jag vet att i varje stund gör jag ett val. Jag kan välja att tro på att någonting är sant, eller så kan jag ifrågasätta det, eller så kan jag säga, vad skulle det göra, hur skulle det kännas inom mig om jag för en sekund eller en minut tänkte att det inte var sant, det här ledsamma som jag tänkte. Och om jag låtsas i en minut att det inte är sant och att jag slipper det här, då kan jag ju låtsas 2 minuter och 3 minuter. Så det här att jag gör ett val i varje stund, den är och har varit viktig för mig. Stillhetsövningar har jag ju provat ett oändligt antal. Från en enkel som andningen, att jag sitter ner och fokuserar på min andning rent objektivt. Nu andas jag in, nu andas jag ut. Nu andas jag in och nu andas jag ut. Och på något vis så lyckas jag efter ett tag stilla flödet av tankar som vill tränga sig på. Jag tänker mig också som ett akvarium. Tänk dig det här klara fina vattnet med fantastiska fiskar, med otaliga färger och mönster och vackra växter. Det är min själ. Men om jag tar ner en visp i det här akvariet och vispar upp allt grumset som finns på botten, då syns till slut varken fiskar eller växter. Den bilden kan hjälpa mig att jag får börja med att ta bort vispen. Och sen får jag ju förstå att det tar ett tag för det här grumlet att sjunka till botten igen. Så att jag får syn på de här vackra fiskarna som är min inre visdom. Jag sitter och tittar på min dotter som har plockat fram hela sitt klädförråd och provar igenom för att rensa ut. Jag ska ha garageförsäljning på söndag, så då ska vi göra av med så mycket som bara går. I riktig feng shui-anda. Jag tror att allt som händer mig, det lagras som minnen i mina celler, i min kropp. Och jag skapar sanningar om vem jag är. Och de här minnena, de styr ju mig sen hur jag handlar. Och exempel, om jag har fått höra när jag var liten, du är ju hopplös. Så skapar jag ju mig den sanningen att jag är nog hopplös och det vill jag ju inte vara. Vem kan tycka om en hopplös än? Och då gör jag ju vad jag kan för att motverka detta, för att inte vara hopplös. Och det minnet, det får jag förlåta mig att jag går och bär på. Förlåt för de minnen jag bär på som skapar detta. Som skapar min handling idag. Igen och igen upprepar jag detta. Förlåt. För de minnen jag bär på som skapar detta. Och jag kanske inte behöver veta exakt vad det är för minne som präglar mitt handlande. Men det kan ge mig en frid att jag gör vad jag kan för att släppa de minnena. Och då kommer jag över på det här med att göra vad jag kan. Som jag också fått arbeta hårt med, att veta att jag alltid har gjort mitt bästa. Med det jag kunde då och det jag visste av erfarenhet, så gjorde jag mitt bästa. Alla gör sitt bästa. Och därför får jag förlåta. Och därför underlättade för mig idag att inte döma. Att inte fördöma. Och påminna mig om att alla gör sitt bästa. Med den kunskap och erfarenhet de har just nu. Precis som jag. Och det befriar mig från mycket tung börda. Psykisk börda.
Personligt plus i P4.
Idag känner jag mig som en... Om jag skulle jämföra mig, så känner jag mig som en elbil. Innan hade jag en stor bil som det räckte med att man åkte in och tankade och lite service. Och så snurrade på. Men idag kör jag en bra elbil. Jag tar mig dit jag ska, fast jag behöver stanna upp ganska länge och ladda om. Och det känns bra, bara jag vet om det och tänker mig för. Jag gick ju sjukskriven och med sjukersättning i flera år och längtade så innerligt att få arbeta igen. Jag höll lite kurser. Men jag drömde om att få ett åtminstone halvtidsarbete till en början. Jag förstod när jag sökte olika arbeten att jag var inte särskilt attraktiv på marknaden. Att ha så lång sjukskrivning bakom sig vågar inte en arbetsgivare ta ansvaret för. Och det förstod jag. Speciellt då med uppvuxen i en företagarfamilj. Så jag gjorde mig en bild att någon hittar mig. Och så blev det. Jag höll en 2-dagarskurs i Jishugong, alltså steg 1. Och på den kursen fanns då min nuvarande arbetsgivare Gudrun. När hon hade gått den här kursen i 2 dagar så säger hon till mig: vet du vad? Mina patienter kan behöva dig och det här. Jag vill anställa dig. Det har blivit den 19 augusti och jag har kommit av mig lite på sistone. Jag har varit mycket med mitt arbete och så har jag haft lite garageförsäljning och lite utrensning här i livet. Jag funderar mycket kring min mor. Och sjukdom och de tragiska upplevelser som min mor fick vara med om tyngde henne så Hon tog mycket värktabletter, tog mycket sömntabletter och orkade inte med. Och det jag minns det var att hon ofta försvann till sitt rum 2-3 dagar i sträck. Då vi tassade tyst på tå i huset. Och hon kom tillbaka lite piggare, men vi pratade aldrig om vad som hade hänt och varför hon hade gått dragit sig undan. Jag kopplade det till att det var jag som hade varit olydig. Och jag kan minnas mor säga, lämna mig i fred, jag vill inte leva. Eller, nu ger jag upp. Och som vuxen har jag även fått se avskedsbrev som mor har skrivit för att hon gjorde några försök att ta sitt liv. Vad minns jag mer kring detta? Jag smyger in, jag trycker ner handtaget försiktigt till mors och fars sovrum. Tassar fram till sängen och mor ligger i djup, djup dvala. Jag vet inte om hon lever eller ej, så jag lutar mig över och kommer så nära jag kan så att jag kan känna hennes andning. Detta upprepas ofta. Det är klart att detta har påverkat mig hur jag sedan blev som vuxen. Men idag har jag förlåtit och jag känner djup kärlek till min mor. För detta får ju inte tynga mig. Det kan bara ge mig en förklaringsmodell varför det blev som det blev. Varför jag pressade mig till mitt yttersta så att min hälsa vacklade. Jag minns ett tillfälle då jag var över 20 år. Jag hade tagit arbete som simlärare på en barnkoloni i en stat i Amerika över sommaren. Vi var 50 ledare till många barn och det var ett ridläger egentligen. Min uppgift var att var simlärare på förmiddagen, badvakt på eftermiddagen och så sov jag tillsammans med 8-10 flickor i 14-årsåldern och var deras mentor. Vi hade kolonin vid en liten sjö, alldeles ljuvligt vacker. Den var cirka 1,5 kilometer i omkrets och på ena sidan sjön fanns samlingslokalen och på andra sidan fanns kontoret. Kontoret hade inte vi med att göra, men vi var aldrig där så att säga. En kväll är vi alla samlade i lokalen där vi äter. Och efter maten får jag en sån stark lust eller stark längtan till att gå över till andra sidan sjön. Utan direkt anledning. Så jag traskar iväg och sätter mig vid strandkanten. Jag tror jag vill minnas att någon var med mig. Och så ringer det inne på kontoret. Vi brukar aldrig gå in på kontoret som jag nämnde tidigare. Ändå så går jag in och svarar. Det är min far i andra änden av luren. Och han berättar för mig att mor ligger på sjukhus. Att hon har försökt att ta sitt liv. Att hon är räddad. Och att mor har låtit hälsa mig att jag absolut inte fick avbryta min vistelse i Amerika utan jag skulle vara kvar där tiden ut. När jag sedan kom hem från min sommarvistelse i Amerika så pratade vi inte om det. När jag försökte ta upp det med mor så vägrade hon. Hon bara höll tyst. Det är nog enda tillfället då jag faktiskt inte kan förknippa det med mitt uppförande, att hennes handling leddes av mitt uppförande så att säga. Jag sitter mitt emot Kristina Hallin som är min goda kära vän sen mitten på 80-talet. Och då berättar Kristina följande.
Jo, Jag kände henne före det hon blev dålig och då var hon helt strålande. Hon, det lyste om Margareta. Det var fantastiskt att möta henne för hon var alltid strålande. Och hon såg allting positivt och var man ledsen så kunde hon trösta. Och, alltså helt fantastiskt. Och den här tiden hon var sjuk så var det precis tvärtom. Hon var, ja, jag måste säga, hon var nästan... Hon var alldeles vit i ansiktet, lite grönaktig. Hon var mager, hängig och hon var stirrig på ögonen. Och, alltså hon var riktigt sjuk. Och sen har det gått många år och Margareta har alltså tagit sig ur det här. Och det beror till stor del, tror jag, på qigongen. Vi startade samtidigt en gång, Margareta och jag. Vi gick... Första gången Margareta var på qigong så var jag där också. Vi skulle börja. Hon fortsatte men det gjorde inte jag. Nu är hon tillbaka så det strålande som hon var förut. Tack.
Känner någon igen sig? Det var mitt fel. Jag förstår mig inte på mina egna reaktioner. Jag ser fullt frisk ut. Jag är inte blek. Jag haltar inte. Jag har inget bandage. Jag känner skam. Människor som frågar hur jag mår tolkar jag som anklagelser. Jag tålar inte ljus, inte ljud, inte beröring. Jag är hudöm och tvärtrött. Utan föraning så är jag helt utan kraft. Och ibland så släcks hjärnan ner. Och jag kan inte fatta beslut. Men ha tillit. Ha tillit till kroppens egen läkningsförmåga. Och leta. Leta. Prova. En det ena, en det andra. Och hitta. Det ena ger oftast det andra. Så kan det bli ljust igen. Riktigt ljust och gott.
Adagio för stråkar och orgel i G-moll av Albinoni här i bakgrunden. Vi har hört Margareta Rosenqvist. Och hon lånade bandspelare och mikrofon och spelade in. Och det blev ett program i serien Personligt Plus. Musiken var Just där havet möter stranden med Robert Broberg och Pernilla August. The Closest Thing to Crazy med Katie Melloa. Here We Go Again med Norah Jones och Ray Charles. Av längtan till dig, Åsa Jinder. Som du med Olle Ljungström. Series of Dreams med Bob Dylan. Gabriellas sång med Helene Sjöholm. Förlåt med Anna Stadling. Ända hit, Marie Bergman. Och programmet finns också på ur.se att lyssna till. Och klicka då på UR Play. Producent var jag som heter Håkan Johansson.